Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Varmt välkomna till Läkarpodden som idag ska handla om något så härligt som graviditeter faktiskt och förlossningar.
Ja, det är lite speciellt. Det är väl kul.
Ja, men det var så här. En av Sveriges duktigaste stylister, Sara Bideman, och från Idol-juryn Nicki Amini kontaktade oss på Läkarpodden. Mm. De gör en podd som heter Bulle i ugnen. För de är båda två gravida för första gången. De gör den där första gångs graviditetsresan. Superhärligt, tänker jag.
Ja, det låter ju fantastiskt.
Och det är inte skithärligt hela tiden. Det kan, nu lät jag lite väl klämcheck. Det är ju, man mår ju rätt illa och det är konstigt och det är, man har 1000 frågor.
Ja, man har verkligen 1000 frågor. Det är ju, det är så här, man har de självklara, de enkla frågorna som man vill ställa. Och som man, som jag tror alla vill höra svaren på.
Ja, men det, man blir så nyfiken. Man läser ju allt man kommer över och en del kanske man ska låta bli att läsa när man är gravid för första gången. Eller vad säger
ja, ja så är det. Visst finns det skräckhistorier också.
Ja, men de kan man skita i. Men grejen är så här, de kontaktade oss och ville göra gemensam sak. Kan vi inte prata om graviditeter och förlossningar? Vi har så många frågor. Så att, de fick helt enkelt svar på alla sina frågor. Och det handlade ju om allt möjligt från hur man ska må i olika faser av graviditeten. Det handlade om kubb och nipt och alla andra tester som man gör på bebis när den ligger i magen. Bristningar, huruvida man får sol eller inte, vad man får äta eller inte. Och också förlossningsskador.
Ja, precis. Frågorna är ju oerhört många och vi försökte ju komma med enkla svar.
Det gjorde du fenomenalt bra, som alltid, Dr. Mikael. Och jag tänkte så här, alla ni som är nyfikna också på de här frågorna, ni ska få svar på dem. Men en sak som ni inte pratade så mycket om, du, Mikael och Sara och Nicky, det var ju kejsarsnitt.
Nej, precis. Vi tänkte vi lämnar det, spar det till dig.
Ja. Och då är det så här, kejsarsnitt är ju någonting som allt fler har frågor om, eller hur?
Ja, absolut. Det är väldigt mycket frågor på olika sätt. Dels varför de ökar, vad riskerna finns och sånt där. Och här ska jag väl lägga till då att här kommer ju jag verkligen in i bilden. För att när kejsarsnitt som är till för att begränsa riskerna och skadorna på barn, när de ska fattas beslut, då kommer narkosläkarna in i bilden och står för smärtlindring eller akuta sövningar. Så att jag är ju inte obstetriker, men jag är
Du har varit med på massor av kejsarsnitt.
Ja, precis.
Och kejsarsnitt är också någonting som jag vet en del om, i alla fall ur ett personligt perspektiv, för att jag har ju haft den stora glädjen och lyckan att vara gravid 4 gånger och att föda 4 barn med kejsarsnitt samtliga gånger.
Ja, precis.
Så jag tänker att vi lägger till ett samtal om kejsarsnitt efter att Sara och Nicky har fått ställa alla sina frågor.
Bra idé. Avslutningsvis, så här är det.
Sara, det här känns ju superspännande.
Alltså det här avsnittet har jag längtat allra mest till.
Jag kommer lyssna på det om och om igen.
Ja, och vi ska få ställa alla våra dumma frågor kring allt vad det rör förlossning och vad som händer hormonellt efteråt och ja, egentligen allt som rör det fysiska som händer.
Men det finns ju inga dumma frågor som man alltid fick höra i skolan, eller hur?
Nej, precis.
Men vi har ju Dr. Mikael med oss i det här avsnittet.
Ja, det har ni. Och jag tänkte jag skulle svara direkt då på vad i helvete kan han om förlossningar och hur kan ni, har ni fått tag, ska han uttala sig om detta också? Är ni riktigt kloka? Att är det många lyssnare som tänker? Och då kan jag vända mig speciellt till er och säger att nu är det så här att jag skulle aldrig säga att jag vet hur det känns. Men jag kan säga att jag vet att det gör ont. För det är nämligen så att jag har varit med vid tusentals förlossningar. För det är våran roll. Eftersom jag är narkosläkare så står jag för den smärtlindrande delen väldigt många gånger. Mm. Så att jo, jag har sett en enorm massa förlossningar äga rum. Men framförallt min roll har varit då med smärtlindring och omhändertagande av urakut barn som får hjärtstillestånd eller andningsstillestånd när de föds.
Ja.
Så då, det är min lilla roll. Så jag har en liten ingångsport här trots allt. Mm.
Men jag och Sara har ju nu kommit en bit på vägen in i våra graviditeter.
Mm.
Vi är väl halvvägs kan man säga. Mm. Så vi har ju varit med om de här första testerna som man gör.
Spännande.
Ja.
Kubb och nippt och...
Ja.
Och allt de här.
Och det just stora det. Ultraljudet.
Ja, det har ni gjort båda två.
Ja.
Ja.
För och... det var jag väldigt orolig över.
Ja.
För det är ju då man går igenom liksom fostrets alla organ och hjärnan och ryggrad och fingrar och tår. Så det kändes väldigt skönt att ha det avklarat.
Det förstår jag. Det är ju, alltså det kan ju hända saker och det är ju en förväntan och att vara gravid och det är en glädje och alla vill ju att allting ska gå bra. Och den lilla baksidan är ju att någonstans 1-2% av födda barn då i Sverige, vi är ju rätt bra på det här, men alltså har antingen en grav missbildning eller en utvecklingsstördhet eller en kromosomrubbning. Så det är en på 50, en på 100, där det är någonting allvarligt. Mm. Och de försöker man ju då hitta. Och det här kan man ju säga mycket om. Och då kan jag ju fråga er, vad hade ni förberett er på? Eller fick det kom, tog det som det kommer?
Ja, men vi tyckte att det där var ganska svårt. Vi diskuterade det emellan oss. Vi gjorde ett sånt kubbtest. Jag vet inte, går de vidare med andra tester om det visar dåliga resultat? Eller hur?
Ja, det gör man.
Och då, okay.
Kubb står ju då för kombinerat ultraljud och blod.
Mm.
Och det är så här. Att man kan ganska tidigt, ganska lätt ta ett blodprov där man får ett negativt, det här är ju svårt i vården, när man säger ett negativt besked är positivt. Vad fan menar du nu? liksom när man får reda på. Och tar man ett blodprov som säger att nej, här föreligger ingen kromosomavvikelse, då är det jättestarkt och säkert. Men är det en avvikelse, då är det plötsligt, då kan det vara normalt ändå och man vet inte riktigt vad det är och då går man vidare. Men är man clearad första gången, säger man nej. För att det man gör är att man mäter alltså, i mammans blod, man tar ett blodprov från mamman och då kan man se olika molekyler och DNA-molekyler och sånt från fostret.
Mm.
Och hittar man en som är sjuk, då är det sjukt.
Men för man får ju en sannolikhet när man gör kubbtestet, eller hur?
Ja.
För vi gjorde också kubbtestet och jag fick en sannolikhet. Men vilka variabler är det som spelar roll där? För ålder är en.
Risken att det ska vara, menar du?
Ja.
Så att då finns det några varianter naturligtvis om du yttre påverkan, alltså miljö, rökning. Då, det är ju i försämring om du bor i något mystiskt land eller lever på en soptipp eller när man mycket ämnen och omgivningen gör att du kan få störningar sådär.
Mm.
Eller ålder då som isolerad faktor. Om vi nu ska specifikt prata om Downs syndrom. Nu finns det olika varianter av det, men det tänker jag vi trasslar inte in oss i. Men Downs syndrom det kallas för trisomi 21 mest. Det är nästan, det är 99% sant jag säger. Det finns några undantag, men de struntar vi. Men det är väldigt starkt knuten till ålder. Så om du är 20 år så är sannolikheten att du ska få ett barn med Downs syndrom en på 1500.
Ja.
Är du 45 år så är det en på 25.
Okej.
Så det är en enorm skillnad.
Ja, det är verkligen stor skillnad. Mm. Men nippten som är lite mer ingående, eller då får man ju lite mer definitiva besked.
Ja.
Hur är det då? Man kan väl fortfarande inte se ryggradsfel och sånt där heller?
Nej. Utan då kommer vi då, för att finns det då några absoluta sanningar? Och det svaret är nej, det gör det inte. Kan någon ta fel? Till och med en labbtekniker som tittar på ett test kan ju ha en dålig idag. Den mänskliga faktorn kommer alltid att finnas. Några hundraprocentiga garantier existerar inte. Nej. Men de är olika bra. Man kan se ganska mycket. Och sen har vi de här med ultraljud som är specifikt vid kromosomrubbningar. Att man får på en plats i nacken en tom spalt som man kan se. Och den spelar ingen roll vad den består av. Men man kan med en teknik titta på en plats och säga, ser det bra ut eller ser det inte bra ut? Och då kan man då i alla fall säga, ja men här ser det bra ut. Och då är det säkert.
Mm.
Men du kan ju vara andra. Är du extremt skicklig så kan man ju se klafffel hos barnet. Och då är barnet liksom någonstans 10-20 centimeter. Mm. Och du kan se fel på klaffarna. Mm. Och så där, om man är riktigt duktig.
Mm.
Och jag tycker det här är ju etiska komplicerade förhållningssätt man kan ha. Men alltså det finns låt mig bara nämna ett tillstånd som kallas för akrani. Ah, betyder på latin att inte ha någonting. Man har inget skallben till exempel. Den barnet kan under inga omständigheter leva.
Nej men precis, exakt.
Det kan inte klara sig. Mm. Ska man då, är det en kunskap, är det nog bra att veta det? Jag tycker det. Mm. Jag tycker man ska kunna veta det. Förr fick man ta det ett osorterat material. Mm. Och nu kan vi styra lite här. Men här förstår jag att även ni och även lyssnare kan ha. Men jag tycker inte så. Utan jag tycker att det får gå som det går. Och en del tycker att jag vill inte ha några tester alls. Så men jag är ju för det medicinska.
Mm.
För att då kan man välja bort lidande. Och att förlossningsproblematik.
Och också förbereda sig på en livsstil.
Ja.
Alltså om man till exempel skulle få ett barn med Down syndrom, så kanske man kan förbereda sig lite, läsa på om så här, vad är det för lite hur är det med att leva med ett sånt barn.
Ja.
Mm. Har du barn?
Jag har 2 stycken barn.
Kollade ni?
Ja, det gjorde vi. Ja.
Gjorde ni alla tester? Liksom?
Bara för att jag då skulle är läkare och sånt där. Nej, vi gjorde standardtester då och det var normalt och det var ingenting konstigt.
Vad menar du med standardtester?
Nej, inte fostervattensprov till exempel. Inga prov i moderkaka. För då blir det exaktare. Hittar du en kromosomstörning när du tar någonting från fostervatten till exempel, då är den sann. Den är 100% sann.
Mm.
Då vet man det.
Okay.
Då kan man liksom, det gärna vara osäker och man får se hit och dit. Jag sa ju så att det inte fanns några 100%, men så nära man överhuvudtaget kan komma.
Mm.
Men, så det gjorde vi inte.
Mm.
Men hon, jag ska säga, min fru var 27 respektive 29 år. När vi fick barnen.
Mm.
För det var väl så man testade förr i tiden. Fostervattenprov var väl det enda provet som fanns.
Ja precis. Ja.
Och det har ju en viss risk till missfall då,
ja,
eller?
Det har ju det. Och det bygger ju på att dels så ska man ju ta sig in med en nål. Och då är det alltid så fort en nål är inblandad så finns det en liten infektionsrisk.
Mm.
Det är smutsigt någonstans fast jag inte tänkte det.
Ja, är det infektionsrisken som kan leda till
missfall? Ja, så då får du en infektion och så får du missfall på grund av att du har tillfört en infektion. Det rör sig om någon procent eller någon promille. Mm. Men den finns. Och nu är vi bättre på det. Man tvättar rent och nålarna är bättre. Men som det var förut så var det lite dargare på den här sidan.
Mm.
Och sen så kan du ju sticka fel.
Mm.
Ja, men, och förr så stack man blint. Där man kunde känna, där är barnet, där är det mycket, man knackar med fingrarna, man känner här är det vatten, här sticker jag. Och har man rätt i 99 fall av 100, men för den så sticker du kanske i moderkakan då, av misstag.
Mm.
Och då lossnar den, eller så blir den irriterad eller inflammerad.
Mm.
Så det finns alltid små risker här och där som ska vägas emot att barnet dör.
Mm, mm.
Och så då måste varje gång man gör någonting ska man veta varför.
Mm. Men om man benar ner det då till de här olika testerna som man kan göra inför en förlossning, så är det kubb, nipt, moderkaks...
Och fostervattensprov.
Test och fostervattensprov.
Ja, precis. Det vill säga, man har olika sätt med ultraljud. Sverige är ju ultraljudens hemland, vi gör ultraljud på allting. Är ultraljud säkert? Ja. Och kan man se allting? Nej, men man kan se väldigt mycket. Blodproverna är väldigt, väldigt bra. Och sen så kan man då sticka i, som sagt var, i moderkaka och i fostervatten. Och där finns det som sagt var en liten risk. Men den ska bara tas om det finns skäl. Jag blir så sugen här, förstår ni, och berätta. Jag bubblar av energi. För det är så många vanliga frågor. Dels är det som, jag förstod inte vad du sa. Den andra frågan som är vanligast hos gravida är, men... Jag visste inte om att jag är gravid. Jag var ute och jag har druckit 1 glas champagne. Ja, men du har ju druckit 12 glas champagne, säger jag. Eftersom det brukar vara så. Förlåt, 12 glas då. Men kommer nu barnet bli stört, bli alkoholskadad? Och då svarar vi nej på den frågan. Det är alltså inte farligt att man har... För det är jättevanligt att man har druckit en gång. Så att det kan jag säga att det kommer inte bli, utan det är ju kontinuerligt användande av alkohol medan man är gravid, det är naturligtvis fullständigt vansinne, men om man druckit något glas champagne eller vad man nu har druckit en gång och varit och röjt, nej, det är ingen fara.
Nej.
Så. Och det kommer man då osökt lite in på, läkemedel blir nästa, för nästa fråga då. Nej, men jag har inte druckit champagne, jag tjatar om denna champagnen, jag tycker det är gott. men jag har tagit läkemedel då, kommer det skada? Och då är det så här att första trimestern, för den som då inte riktigt på, så alltså, vi säger första tre månaderna, så man delar in graviditeten i trimestrar, 1, 2 och 3. Och första så skapas organen. Och andra så växer organen till och nervsystemet utvecklas. Och det sista, månad 7, 8 och 9, är principiellt sett tillväxt av barnet.
Mm.
Så att den första är känsligast för kontinuerlig missbruk och läkemedel och sånt där. Och det är liksom, det är då man verkligen ska undvika. Och då, till exempel, då finns det vissa läkemedel som funkar och andra som inte funkar. Men det är ju så med läkemedel att de är testade på djur och människor och sånt här när man gör ett läkemedel, oavsett vilket.
Mm.
Men inte på gravida och inte på ammande kvinnor görs det inga tester. Men sen vet man av erfarenhet då att det finns speciella då som man kan ta. Är det någon som varit väldigt illamående till exempel av er?
Nej, jag är inte jätte. Men första trimestern var väl tuffast ändå, ja, på något vis.
Det finns något som heter postafen, kan funka. Det är testat i miljarder doser, det är säkert.
Mm.
Ett annat, har någon av er haft, eller har, sur mage? Jag har inte börjat få
uppstötning. Ja, men sura uppstötningar pratar ju massa om. Jag har inte känt det, men det är ju supervanligt tydligen.
Ja, det är jättevanligt. Och sen så allt eftersom det växer till och barnet tar plats, och så då kommer man, då blir det lite mer mekaniskt att kommer upp lite magsyra.
Mm.
Dessutom så finns det ett hormon som heter relaxin, som får muskler och glatt muskulatur i synnerhet. Vad nu glatt muskulatur är. Är det en muskulatur som är glad? Nej, det är den inte, utan den är icke-viljemässigt styrd.
Mm.
Den förslappas. Och då kommer övre magmunnen förslappas och då kommer upp lite mag och då blir man lite sådär. Mm. Och det nämner jag, där finns det då Losec och Omeprazol. Det är också säkert. Annars så så brukar jag säga liksom att inga läkemedel. Det är bara nej. Det är bara
jag
nej.
Fick ju något utskrivet till mig för mot illamående.
Ja.
Jag måste titta vad det heter.
Ja.
Ja, just det, illamående, och som hade lite koffein i, som hjälpte mot din trötthet. Jag hade ju bara lite lätt illamående första trimestern. Vill du verkligen ha det här svaret, Sara? Tänk om doktor Mikael säger det här får inte ta.
Ja, här nu ska vi se här. Det här ser ju inte bra.
Nej.
Det finns ju ingen namn på läkemedlet. Ja. Jag får liksom, har man täckt över här?
Det är jag som tejpar för.
Jaha. Nu ser jag, det här är ju liksom ett antihistaminpreparat som är mot illamående sådär. Det är snällt och beskedligt då.
Det är okej.
Ja.
Mm, vad bra.
Så, jag säger inget mer om det, men det är så, man kan ha det vid andra till. Antihistamin mot allergi, man blir trött av det också. En gammal dagsmedicin.
Okej.
Okay. Skönt.
Ja, men det är därför den är säkert testad då.
Rinexin, får man ta det sen när man blir täppt i näsan? Jag har hört att man kan bli.
Ja, och det är faktiskt en till viss del en hormonell påverkan också. Och det är, det kan man säga, att det är ju lokalt. Man tar lokalt i näsan,
ja.
Går skitbra. Inga bekymmer. Det är tabletter och sånt man ska se över och vara försiktig med. Och sen hade jag bara en liten brasklapp för att vara fullständig då, om man nu har behandlat sig för akne. Så finns det då vissa aknemedel, isotretinoin, som är fruktansvärt cancerogent och skitbra mot akne, men effekten sitter kvar.
Mm.
Det heter för Roaccutan, det ska ha gått många månader innan man blir gravid med den, annars så blir det inte bra.
Men man fick ta Rinexin?
Ja, det går bra.
Ja, okej. Okay.
Så att där har vi, då har vi det hela lite klart för oss, vad de är olika. Men det, och sen så finns det ju vi skulle kunna ha 10 program om vilken mat man ska äta. Mm. Men, då säger jag så här alltså.
Det är jag riktig djungel.
Jag äter ju liksom döda kycklingar, tänkte jag säga. Det är ju inte så ovanligt.
det gör nog de flesta.
Ja, och jag älskar kyckling. Jag har ätit de som har legat i bakluckan på bilen i veckor. Jag glömmer maten och sen ska jag vart for, jag har inget käk och sånt där. Men det enda jag går på är, och ni kan äta vad ni vill, om man går på lukten. Man kan lukta på mjölken, luktar inte illa så kan man ta den. Men undantaget är, när ni är gravid, då är det datumstämpel som gäller.
Ja, är det
ja, när man är gravid så är det datumstämpel som gäller. Det finns vissa skräckexempel med vackade fiskar och laxar och, från Östersjön och sånt där. Där det växer toxoplasmos, listeria och det är bara nej. Ja, men ett julbord eller midsommarafton med någon mystisk röra eller dålig sushi. Nej, säger jag bara. Mm. För det blir fosterskador och den här risken är väldigt liten, men den finns. Och varför då? Så vad det gäller datummärkning är för gravida. Mm. Annars, kort och gott. Annars går näsan bra. Så är det där. Men så ha respekt för läkemedel. Men det är ju inte kört. Och det är, våran inställning också, när jag säger våran så är det sjukvårdens. Vem värnar vi om då? När man sysslar med akut sjukvård och intensivvård. Det händer någonting, en olycka, en trafik. Det händer någonting annat också. Vem värnar vi om naturligtvis? Men det är mamman. Mm. Mamman. Och barnet, klarar sig inte mamman så klarar sig inte barnet. Och det finns extremfall och sånt där och det ska vi inte komma in på. När mamman är hjärnskadad kan barnet leva vidare och sånt där, vilket det kan. Och man kan väl ligga i koma hur länge som helst. Bara
ja, det var en kvinna nyligen i USA då, när det kom ut på nyheterna.
Ja. Men det är för att man vårdar. Men mamman tittar vi på väldigt mycket. Så får mamman i sig det här och då är det bra då. Och då vet, där ser man ju hur råd och sånt. Min mor vart ju tillsagd att dricka mycket rödvin. För att det är bra för järnvärdet. Det var väl doktorn själv som söp, gissar jag. För det hjälper ju inte. Och här sitter jag nu. Så.
Det var bra.
Jag förklarar en hel del, doktor Mikael.
Vad det gäller då hormonella förändringar så är det ju väldigt mycket som händer. Men det finns ju melanin. Och alltså man blir mörkare. Man blir ju, och då kan man, det finns massa olika namn för det där. Men jag vet inte, men jag tittar på er så här. Och jag nu gör jag kika deras ansikte om jag ser några mörka fläckar. Och det gör jag inte. Utan då får man då, alltså att vara gravid innebär att man börjar pigmentcellerna producerar mer melanin. Det är ju ett skydd mot strålning och som gör att man blir mörkare. Man får, kan få en mörkt streck vid naveln eller från
bysten och neråt.
Ja, precis.
Men den har ju börjat synas hos oss. Och även bröstvårtorna har ju blivit väldigt stora och väldigt mörka.
Ja.
Det kände jag inte till att det skulle hända. Nej, men varför blir det så?
Ja, det är för att det här hormonet då stimuleras under graviditeten. Så ökar nivån på melaninet. Melatonin är sömnhormonet. Men det här är alltså melanin då. Det är inte samma sak. Det är olika ting.
Okay.
Så att, och då går den nivån upp och då kommer pigmentceller att bli mörkare. Det går tillbaka till viss del.
Ja, men är det därför man ska undvika att sola?
Du har alldeles rätt. Du kommer reagera kraftigare. Det är som du hade en antisolskyddsfaktor. Du har en inbyggd en faktor, skulle jag säga, alltså, som en faktor 5-10 som stimulerar.
Oj.
Så du, när man är gravid så på det hela taget ska man låta bli att sola.
Och då kan man få pigmentfläckar som sen inte försvinner,
eller? Ja, precis.
Eller?
Men om man nu är i solen, hjälper det att smörja in sig på något vis då?
Ja, det gör det. Mm. Det gör det, absolut. Mm. Det skyddar. Och den bästa solskyddsfaktorn är ju kläder förstås.
Mm.
Men jag skulle väl, grejen med det där är, vet man erfarenhetsmässigt, det som inte är så kul, det är att det blir ju ojämnt.
Okay.
Så att du fläckar istället, du får inte en snygg bränna som, ja. Jag känner det.
Men Sara, då får vi ju hoppas på att det inte blir lika fin sommar i år som det blev förra året
jag
i Sverige.
Jag saknar verkligen att vara brun. Alltså det här, melanin heter det så.
Ja.
Det gör inte att man blir mörkare i hudtonen också, nej?
Ja, det är ju, alltså, så här är det. Vi har pigmentbildande celler som heter melanocyter.
Mm.
De bildar pigment som är ett skydd mot ultraviolett strålning.
Mm.
Kom ihåg att bli sol, när man mörknar lite när man solar så skyddar man sig ju. Det kommer att ske.
Så förlossningen är ju ett moment för mig som jag lite förtränger hela tiden.
Ja.
För jag är lite orolig för förlossningen.
Ja.
Jag försöker inte tänka på det för mycket ännu.
Nej.
Men det är ju bra att förbereda sig också. Hur känner du, Sara?
Nej, men jag känner mig lite pepp. På uppleva
motsatsen.
Men jag tycker att det ska bli häftigt. Alla säger att det är det största kanske man upplever någon gång i livet. Och få kliva in i den här djuriska rollen som du, alltså man blir väl något annat, något monster. Vad finns det för alternativa smärtlindringar? Alltså lustgaser är det många som använder.
Ja, precis. Och det kan man ju använda precis som man vill hela tiden. Och det finns ju en typ 30 sekunders fördröjning. att om du har, och den kan du, och det funkar ganska bra. Därför, det är två faktorer. Dels så har den smärtstillande effekt, så du tar udden av smärtan, och dels är den trygghet. Mm. Alltså, jag har den här jäveln, jag har den själv. Och inte, det är för att du blir så där.
Ja.
Du blir som kvinna, alltså som föderska, så blir man liksom väldigt, jag plötsligt vet jag vad jag vill, och det står, alla har goda råd, du hör inte någon, utan, men har du då din att hålla i, du, då plötsligt får du kontroll. Sen finns det några andra olika bedövningsformer, alltså, eller paracervikalblockad, alltså olika namn, där man går in och så sätter man handen på ena sidan så man har barnet där, och sen så lägger man runt några anatomiska landmärken så att säga, som man kan lägga bedövning inne i vagina, och som kan vara okej, kan vara knöliga, det är lite heden, lite gammalt, man gör inte så mycket längre, men det finns de metoderna. Men på det hela taget kan man säga så är det lustgas, epidural och bli sövd för ett akutsnitt.
Just det. Ja. Men om vi tänker liksom förlossningen i sig, den är ju så oerhört individuell.
Ja.
Kvinna till kvinna.
Ja, det är det.
Är det någonting fysiskt eller genetiskt som är avgörande för hur din förlossning kommer gå?
Ja.
Alltså fysiskt, liksom, hur kroppen är.
Ja, det är det ju förstås. Dels är det alltså hur kroppen ser ut. Om man är väldigt liten och fostret är väldigt stort. Förstföderskor får, det är ju lite besvärligare. Lite mer komplikationer. I synnerhet om vi nu pratar på skador på mamman och framförallt, inte på barnet. Och det är ju lite trängre. Sen så är man väldigt överviktig. Är välkänt att överviktiga mammor får större problem med förlossning som sådan. Med förlossningsskador, att man spricker och allting där. Och ålder då. Och om det behövs sugklocka eller något sånt där. Då ökar risken för att man ska få komplikationer. Många av de här komplikationerna, till exempel skador då, kan man ju fixa till.
Mm.
Men man har ju ett väldigt fokus på barnet. Något som man tittar på rätt så mycket på olika ställen är ju personaltätheten. Hur många finns det på plats? Är det en barnmorska som är där lite då och då? Eller är det två stycken som turas om och där hela tiden?
Kan det ha betydelse?
Stor betydelse. Det visar sig att när man tittar på hur det är bemannat. Och med tanke på hur förlossningsvården ser ut i Sverige och på andra ställen. Ja. Så att, ja, men kort och gott, är barnmorskor bra att ha? Svaret är ja. Kan man då, det är en delikat, huvudet ska ner, huvudet ska vrida beroende på om det ligger med näsan upp framåt mot svanskotan eller åt andra hållet. Och i de olika fallen så ibland ska man få ut en arm och dra en axel och sånt där för att inte tänja ut muskulaturen som man ska ha tänkt till. Och då vet man att det är mycket större risk att få förlossningsskador på lågt bemannade sjukhus jämfört med där de har välbemannade och en barnmorska med hela tiden.
Ja.
Så det lönar sig att ha erfarna barnmorskor med.
Vi måste göra lite research.
Ja. Ja. Jag har fått höra, kan ju bara vara en ren myt, har bäckenbenet någon avgörande roll?
Ja, alltså man kan mäta hur stort det är, och är det trångt förstås. Och det går ju att mäta dels med ultraljud eller på röntgen, vilket du vill. Nu röntgar vi ju inte någon för det.
Nej.
Men så att det är man väldigt...
Kvinnans bäckenben kan vara en indikator på hur förlossningen kommer gå.
Kan vara, ja. Är det väldigt, väldigt trånga förhållanden och man vet det, och så är det en riskfaktor.
Mm.
Det betyder, men ibland blir man ju överraskad att små kvinnor föder väldigt lätt och stora kvinnor har problem.
Ja.
Men en väldigt liten person så är det ju trängre. Men då brukar ju barnet vara lite mindre också. Men det beror ju på. Har man haft diabetes till exempel, då får man ju stora barn. Många, inte beror på hur du sköter din diabetes. Men, och är det skillnad om du väger 2 kilo eller om du väger 4,5.
Vad är de vanligaste komplikationerna då?
Alltså det vanligaste på mamman.
Ja.
Ja, alltså det är ju att man får bristningar. Och nu är det ju så här, för man ska försöka förklara vad det är för någonting och vad man kan göra åt det. Så att när det tänds någonting ut för fort så går det sönder.
Mm.
Därför är ju förlossning tar tid och man kan inte börja trycka på först det är öppet. För då skulle ju saken spricka och gå sönder. Så det är därför man är in och mäter och kollar om den här hur livmodertappen och om den har utplånats eller inte och sådär. Men man kan alltså få väldigt väl veta när det är dags. Men sen då, hur trångt blir det? Ja, då kan man då få små rifter, sprickor i vaginalväggen. Sen så kommer vi till området då som jag trodde var barna i Bullerbyn. Mellangården har jag trott. Jag var 18 år tror jag första gången när jag förstod att det var inte en plats. Sådär, utan det heter Perineum på latin. I alla fall, nu så, där finns det ju en massa muskelfästen som gör att inte alla våra organ och allting ramlar ur oss. Män har ju också det. Och där kan det då spricka lite vidare. Man brukar gradera in 1, 2, 3, 4. 4 är, då har du spruckit hela vägen från slidan till och med ringmuskeln i stjärten.
Mm-hmm.
Och det här är ju ett jätteproblem framöver om man har en grad 4. För att då kommer du vara inte, du blir inkontinent alltså för bajs också.
Mm, mm.
Du bajsar på dig helt enkelt. Du kan inte hålla dig.
Men
grad 1 och 2 är mer lokalt nära mot mellanslidan och mellangården då.
Men spricker alltså alla hudlager då? Eller bara de yttersta?
Ja, alltså vid de fullständigt så spricker det helt och hållet.
Så då kan allt ramla ut?
Nej, det ramlar inte ut. Det är inte på det sättet. Det är inte bukinnehåll och sånt där. Men däremot så går ju, alltså, det här låter ju absurt när jag brukar berätta om ringmuskeln. Det är ju en makalös anatomisk struktur. Man är så imponerad för den kan släppa ut gas men hålla vätska. Så det är en enormt fiffig ordning som är delvis viljemässigt styrd och delvis icke-viljemässigt styrd. Så att om man äter mat så blir man bajsnödig. Det är en reflex.
Mm.
Och då vet man så, men man kan stoppa den.
Mm.
Så att det är en kombination av båda. Och den här är en muskel, eller det är två som sitter. Men går de sönder så blir det ju allvarligt då. Och det är det här man verkligen, det är därför man vill låta det ta tid. Man ska ha barnmorskor närvarande som kan hjälpa till med sina händer. Att det här tar den tid det ska ta och att man kommer ut på det sättet som är det riktiga. Och sen så kommer man till det här fenomenet och att klippa. Och då kan man ju alltså klippa istället. Därför då,
klippa vad?
Då klipper man nere i slidan mot mellangården. Man gör alltså en skada för att veta vart. Då kommer ju kraften tas upp där. Mm. Du skapar en liten skada och förhindrar en stor skada.
Mm.
För att veta var skadan kommer att ligga. Mm. Det spricker här. Då är det bättre att göra snyggt klipp istället för att slita isär någonting.
Mm, herregud.
Ja, sådär. Ja, så istället för att någonting slits sönder så klipper man sönder det. Och då vet du precis hur de här bitarna. Sen när barnet är ute, då kan jag sätta ihop dem.
Mm.
Sådär. Men man klipper ju inte sönder ringmuskler och sånt, utan det är andra vävnader.
Mm. Är det vanligt att klippa?
Ja, det är det ganska. Och det gör man olika på olika länder. Och där tror jag att jag har läst massor om statistik och hur det klipps och sånt där. Och vad som är bra och en del. Man mäter inte samma saker, så alla studier är inte riktigt jämförbara. Men om man kan förutse att man får en grad 1 eller 2 skada, det blir en liten bristning eller en spricka här, då kan man låta bli.
Mm.
Men om man tror, för då kommer det inte, att du klipper kommer inte göra den mindre, du kommer inte förbättra läget, du kommer få den där skadan i alla fall.
Mm.
Och då har du kanske fått onödigt mycket. Men vid svåra tillstånd, när man ser att här kommer det gå sönder ordentligt, då först lönar det sig.
Jag förstår. Kan man säga. Mm. Så det är alltså den absolut vanligaste.
Ja, så olika grader av det där.
Mm.
Och då kan man, hur vanligt är det här då? Ja, alltså ungefär 3%. Så att de flesta så har ju inte det här problemet då. Men det är en.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Några få procent. Och där kan man som sagt vara genom god kunskap, bra personaltäthet, bra smärtlindring och begränsa det här ganska mycket. Och sen att man, och där tror jag vården är riktigt dålig. Det finns mängder av exempel på att man släpps sen. Det gick sönder och sen, ja men det här gick ju bra. Alltså när jag gick den här kursen då, alltså som, inte som narkosläkare utan som medicinkandidat, då sa de till mig, sy ihop det.
Ja.
Vadå? Va? Jag sy ihop. Jag kan ju fan inte sy. Jag kunde inte sy överhuvudtaget. Ja, men sätt någonting. Det var enormt nonchalant. Alltså. Ja. Var fan ska de sitta?
Mm.
Det vart ju fel. Jag fick ju hundöron.
Mm.
Det passar ju inte. Ja, det är nej. På riktigt. Alltså. Ska inte, det får vi se. Men alltså, på riktigt. Alltså, sätter de en kandidat och sy ihop? Det, så gör man ju inte
nu. Nej, det har väl blivit ändrat.
Ja. Mm. Det jag gärna vill säga dock, när man är så medveten om att det går, mycket går att rätta till.
Mm.
Även grad 3 och grad 4 skador går att laga.
Mm.
Så att man syr ihop det där igen. Men för att laga någonting så måste man ju se att det är trasigt.
Ja.
Och har man då ingen uppföljning utan man får gå hem bara, då är ingen som kollar på det där sen. Och en del människor tror ju, eller människor, en del kvinnor, ja men det är väl så här det blir då och då. Och sen blir man, och det är ju inte så jätteovanligt att man blir urininkontinent några veckor efter att man kissar på sig lite och sen blir det helt normalt utan att göra någonting.
Mm.
Men att en del tänker jag, ja men jag ska väl bajsa på mig då. Men man förstår vilket enormt handikapp och inte kunna veta om du bajsar på dig eller inte. Vi ser ju det på gamlingar, men alltså en människa i en ung människa, det förändrar ju hela livet.
Ja visst, man blir så begränsad. Ja. Men kan man förbereda sig på något sätt eller hjälpa till så att man kan smörja sig med olja precis som man gör på magen eller någonting sånt?
Nej, det har man inte kunnat visa på något sätt att det lönar sig. Det är förlossningen som sådan. Då, så att...
Men förlossningarna kan ju variera allt ifrån liksom att när man kommer in så går det på kanske 6-7 timmar till att någon annan kanske får... ha en förlossning i upp över 24 timmar.
Ja, långt, ja,
kan man vid liksom något tillfälle som kvinna säga så här, nu har det gått 12 timmar, jag känner mig inte okej med det här längre, jag vill ha kejsarsnitt?
Svaret är ja, det kan du.
Ja.
Och då kommer man argumentera för och emot, liksom, ja men du är nästan öppen och du är, det här går och du ska se att det inte... Och har man då kompetenta, duktiga människor som de flera, alla vill ju väl. Det är ingen som är därför liksom, man vill ju göra en, ja men det går. Men sen så vi har ju flera gånger liksom, när man har hållit på kanske över ett dygn, inte sovit, man har inte fått någon mat, man är helt utmattad fysiskt.
Mm.
Det är som ett maratonlopp gånger 5.
Ja.
Och säga att jag orkar inte mer. Eller, och det här är ju egentligen någonting som du inte ska behöva säga. Men hur det än är, det är ju, världen är ju inte rättvis. Nej. Och det borde vara så alltså, att alla ser allting, men det gör de inte. Så ibland får man säga till.
Men den möjligheten finns. Liksom.
Men jag förstår vad du menar. Ja, du har hela tiden med, jag klarar inte, jag vill inte. Och då kan man inte argumentera emot dig så här, jo du måste eller sånt där. Där i Sverige så...
det är inte läge att börja argumentera då.
Nej, det är inte. Men däremot är det ju märkligt hur det kan variera så mycket alltså, runt om alltså, på i Stockholm så... Beroende nu på, nu tar jag bara några exempel. Mm. Det finns sjukhus där man har en kejsarsnittsfrekvens på 4%. Och sen så 20 mil bort så är det 20%. 5 gånger så många. Jag vet ju några sjukhus som man har jättevanligt. Vi kör snitt på allt. Och då, där finns det ju risker när man ska bli sövd och det går bråttom och munnen är inte tät. Och man drar ner luft mat i lungorna. Alltså det är inte riskfritt att bli sövd heller. Så att, men det konstiga är ju, kan man tycka då, i en sjukvård som ska vara så standardiserad, att det kan skilja så mycket mellan olika ställen.
Men det är väl den mänskliga faktorn där också på något vis.
Ja. Men jag tycker, alltså, men det jag vill säga till er är att vi har väldigt bra, det kommer att gå väldigt fort på slutet och man är orolig och frågor har man. Och då ställ dem. Och ibland får man vara lite om sig och kring sig och man tänker att ja, men det här systemet ska funka så bra och det kanske ska vara så här. Men fråga. Om ni inte, det är mitt råd till er. Är ni inte nöjd eller så, är det något som inte är bra? Säg ifrån. Istället för att ligga tyst och bara, ja men det är nog kanske så här det ska vara. Eller bedövningen har kanske tagit. Men det går att misslyckas med sådana här bedövningar. Den tar inte, man lägger fel. Sladden åker bara åt ena, slangen åt ena sidan, så du bedövar höger men inte vänster. Mm. Då får du göra om. Men säg ifrån. Det är liksom, man får försöka så gott man kan. Alltså.
Mm. Det är många som säger att det känns som att man tror att man ska bajsa på sig när man föder.
Ja, ja, och det är i slutfasen.
Okay.
När huvudet kommer bak och trycker mot ändtarmen då väldigt. Och då känner många kvinnor och uppsäger just det där att jag bajsar ut mitt barn.
Okay,
utan det känns så, därför att det trycker direkt på ändtarmen.
Mm.
Så det är den känslan du får, att jag håller på att bajsa på mig.
Ja.
Men det är inte fel.
Nej.
Det är ett normalt fysiologiskt förlopp.
Mm, för jag tycker jag hör det hela tiden.
Ja,
och då är alltid barnmorskorna så här, nej men nu är det nära.
Ja, men då har
lite till.
Ja, men då har barnmorskorna har ofta rätt. Och då får man ju känna, det kan ju vara... alla släkter, jag har ju varit med också några gånger när de står med helt, som jag tycker då, galna människor som står med video, har hyrt in videofilmer som ska filma det där. Jag säger ingenting, det här är bara min personliga, nu lämnar jag vetenskapen, men jag tycker det är någonstans när Kalles video står, så ska de filma någon som har spruckit, blodet rinner och det rinner bajs över allting, och så ska man ju ha det och köra på julafton då, eller när ska man spela upp
det? Vem ska titta på det?
Ja. Så det vill jag säga med en fas, att ser ni Kalles video dyka upp, så ska han ut ur rummet.
Ja, jag och Sara kan tyvärr då inte ta med våra filmteam in i förlossningssalen.
Det är ju många som oroar sig över sex och sånt där efter förlossningen.
Ja.
Finns det några riktlinjer där, eller är det väldigt individuellt?
Det är väldigt individuellt. Det blir ju ont och ömt, och har man då något sår eller någon rift, så ska ju det läkas. Det är ju infektionsrisken och sånt där.
Mm.
Så då får det gå någon månad och sådär.
Mm.
Men om man nu sex innan, så kan man, det är ju helt ofarligt om man förstås då.
Mm.
Men det brukar vara väldigt naturligt. Känner man för det, så kan man.
Okay.
Om det inte är så att man är nyopererad av någon, man har korrigerat någonting.
Mm. Mm. Spännande. Det känns som att vi ändå fått svar på ganska många frågor.
Ja, väldigt många frågor.
Men vissa frågor föder ju nya. Så
ja, att, jo, det är sant. Och som sagt, det finns ju en hel del orosmoment och tankar och så. Men så länge kanske man också litar på att kroppen kommer sköta sig själv lite grann. Alltså själva förlossningen, men också läkningsprocessen. För det är ju ändå som Sara påminner mig idag, att vi ska ju genomgå det här som kvinnor. Hur tror du det kommer gå för oss då?
Jag tror det kommer gå osedvanligt bra.
Tror du kommer klara det här?
Jag är helt säker. Ja. Och därför är ni starka i sinnet också. Och ni har tänkt. Och det hjälper så mycket. När man börjar tveka, när man börjar tänka, så är man förberedd. Du har varit på den här platsen. Du kommer komma ihåg det här samtalet. Och det där. Ja, men det där ska nog funka. Jag har tänkt tanken. Jag är lite stabilare.
Ja.
Och så går det lite bättre.
Mm. Skönt att höra. Mm. Tusen tack, doktor Mikael.
Tack snälla, tack för att du tog dig tid.
Ja, tack.
Ja, det var i alla fall Nickis och Saras första gångs graviditetsfråga. Jag hoppas att många av er där hemma också fick svar på era frågor. Men jag vet, jag slår in öppna dörrar nu. Varenda graviditet är ju sin egen. Unik, personlig, man kan liksom inte räkna med att det är som för någon annan. Jag tänker så här, jag har två stycken nära kvinnor till mig just nu som är gravida. Den ena mår tipptopp och tränar och har inte gått upp någonting. Ja, men du vet så här.
Ja.
Och den andra hade gått upp flera kilo innan vecka 12, mår superdåligt, kräks, har redan fått, alltså det är så olika.
Det är så enormt olika, precis hela tiden. Och det har så många bottnar. Allt med de psykiska faktorer som man tänker på, glädje, en del känner bara glädje, andra känner bara oro.
Ah.
Och sen till fysiska förändringar, någon går upp 25 kilo, någon annan går upp 7, och så vidare och så vidare. Så att
inget är rätt och inget är fel. Nej. Man ska bara ta så mycket hjälp man kan. Liksom.
Ja.
Och inte jämföra sig med andra, och det gäller för övrigt hela livet. Men
ja,
särskilt graviditeter, det finns så mycket jämförelser där. Gå inte in i den fällan. Men roligt var det ju när du visade om en epidural.
Ja, det tyckte jag. De hade inte riktigt koll på detta. Hur man gör och vad det är för någonting sånt där. Så det var spännande.
Ja, och det är ju tätt förknippat med hela förlossningen naturligtvis. Men inte minst när vi pratar om kejsarsnitt. Och det är det du och jag ska fördjupa oss lite grann i nu.
Ja, precis.
Kejsarsnitten ökar väldigt mycket.
Ja, de har ju gjort det. Och det har de gjort från de sista 40-50 åren, så har de ju fördubblat. Så det är ju så mycket som har hänt. Det är ju, alltså det, medicinen går ju framåt naturligtvis hela tiden. På 60-talet på något sätt kunde man väl säga att man kunde... Det var först då man kunde ha sex utan att få barn.
Med preventivmedel,
ja,
tänker jag.
Ja. Och sen på 80-talet så kunde man ju först då få barn utan att ha sex.
Det vill säga med IVF och... Ja. Ja.
Och nu på 2000-talet, mer epiduraler och sånt här, så kan man föda utan förlossning.
Så, alltså, det vill säga kejsarsnitt.
Kejsarsnitt. Ja. Och därför tänkte jag att vi skulle prata lite om hur det här har förändrats över tid och indikationerna för och skälen till att man beslutar sig om kejsarsnitt och vilka olika sorter det finns.
Men alltså jag kan tänka mig så här, om vi pratar då 70-tal, för det är ju sedan 70-talet som det har fördubblats, så måste det ju varit så att på 70-talet då var det så här, vi gör snitt om vi måste.
Ja.
Var det inte så? Om det liksom föreligger fara för mor eller barn.
Ja. Precis.
Och, det är ju... och riktigt så ser det inte ut idag.
Nej, men då har vi det så här. Då ska jag berätta. Jo, det har vi för urakuta snitt när barnet är hotat. Då har vi samma indikationer som man även hade på den tiden. Mm. Men sen har man över tid lagt till. Så vi brukar, nu gör man olika länder och man gör olika landsting eller regioner. Men man har en ganska klar uppdelning av planerade snitt. När det finns något speciella skäl, till exempel att man har en sätesbjudning, barnet kommer med stjärten först, eller att det är en väldig disproportion mellan bäcken och storlek på barnet och sånt där.
För det kan man mäta innan.
Det kan man mäta.
Om bäckenet är för litet
i förhållande till... Ja, eller barnet är väldigt stort. Ja, man kan förutse att det här kommer bli en problematisk förlossning. Mm. Så det är en stor faktor. Men då kan man göra det i lugn och ro och planera vi ska göra ett kejsarsnitt. Mm. Sen så kan man komma till akuta kejsarsnitt när mamman kanske inte orkar längre, eller man håller, men det funkar inte, det tar för lång tid, eller det, man kan mäta med CTG, den här bandet man spänner runt, och man ser att barnet mår, just nu mår det bra, men det mår dåligt vissa små perioder, och sen har vi det
att det blir lite slöare
liksom. Och då kan man säga att men vi måste nog ta ut det här barnet idag eller inom 12 timmar. Där har man lite olika regler, men man brukar väl säga kanske 8-12 timmar någonting sådär. Sen kommer det urakuta snittet när man kan se att nu mår barnet direkt dåligt. Och nu ska det, nu från och med att man har fattat beslutet då, en obstetriker säger att barnet ska ut, så ska det vara ute inom loppet av 15 minuter. Mm. Och då går det undan. Och de mammorna sövs alla.
Ja, de sövs ju ner. De andra planerade snitten, eller akuta snitten som man ändå har lite framförhållning på, där sövs man inte.
Nej. Och där har man ju två ryggbedövningsmetoder. Mm. Och då är det ju så att det finns någonting som heter spinal. Och det är den klassiska ryggbedövningen. Man använder den vid knäoperationer, vid höftoperationer. Jag har själv fått den för en knäoperation. Man blir liksom förlamad i 4 timmar, naveln och neråt. Ah. Och lite mer än naveln då. Mm. Och sådär, det är spinal. Då sticker man in en nål i centrala nervsystemet. Det är så här att vi har hinner runt hjärnan och sen går de här hinnerna ner. Det är som en tunn plastpåse längst ner hela ryggraden. Mm. Och omsluter ryggmärgen. Det heter alltså inte ryggmärgsbedövning, det heter ryggbedövning. Mm. Ryggmärgsbedövning finns inte. Och varför jag är så tydlig så här, det är det vanligaste felet man säger. Så vi kan väl köra lite korrekt språkbruk då.
Jag hade nog kunnat säga ryggmärgsbedövning, jag har ändå gjort 4 snitt.
Ja, just det.
Okej, okay, ryggbedövning.
Ja, du har gjort dem då. Ah. Och då sticker man in den här nålen och då får man en väldigt, väldigt bra bedövning. Du kan vara nästintill klarvaken och du är med på, och du får ut barnet och man lägger upp, man ger dig barnet när det kommer ut. För du kan ju, för armarna funkar ju att krama barnet och hålla dig med. Och sen har vi då epidural, den också en ryggbedövning som lägger sig utanför centrala nervsystemet, utanför de här hinnorna, och den är framförallt betonad för att smärtlindra, men man slår inte ut det motoriska svaret och den smärtlindrar ganska mycket. Det finns en hel del att säga om epiduraler, men det ska vi inte, men det är en väldigt, väldigt fin och bra smärtlindringsmetod. Så det är de alternativen som finns. Så för en vanlig förlossning, en vaginal förlossning, så funkar epiduralen, det som ligger utanför centrala nervsystemet, jättebra. Vid snitt
planerade snitt eller halvakut,
så funkar spinalen ryggbedövningen jättefint. Och sen har vi då de urakuta. Barnet är väldigt påverkat, eller mamman är väldigt påverkat. Det blöder, det är trassel. Barnet skall ut. Och då är det bara några minuter.
Då söver man mamman.
Och då söver man. Då daskar man på och häller sprit över mamman. Och sen söver vi bara direkt. Mm. Man tvättar inte, man håller inte på. Man bara sköljer av och går loss på sakerna. Och säger att vi tar alla andra komplikationer sen. Och det här är de akuta. Men sen så, det som gör det här som spännande, och som du har varit med, är ju att hela den här indikationerna för de vanliga planerade snitten har ju förändrats mycket över tid.
Men varför ökar kejsarsnitten, Mikael?
Ja, många olika faktorer. Dels är mödrarna äldre, och det medför att det är en risk för komplikationer när man har äldre, man är känsligare som mamma.
Komplikationerna för mamman eller för barnet eller för båda två?
För båda två. Men, ja. Och det skulle jag väl ändå säga så här, när vi prioriterar naturligtvis. Vi gör ju allting vi kan, men skulle man någon gång komma i den situationen att man väljer mellan mamma och barn, då väljer man mamman.
Gud, vilken hemsk tanke.
Ja, det. Bara och vänd då på den. Alltså första kejsarsnittet var ju någon gång på 1700-talet. Mm. Då var det 100% i dödlighet för mamma.
Mm.
Men det är en lång historia. Men vi fokuserar alltid på att mamman ska klara sig. Mm. Men det låter ju inte... Vi kör ju dubbla spår här. Men jag vill bara säga att det är...
Om man skulle tvingas välja, ja, så man, skulle man välja mamman.
Ja, det skulle man göra. Ja.
Men det, där hamnar vi förhoppningsvis absolut inte.
Sen så är det att barnen har blivit större. Mammorna, och det blir lite mer komplicerat, mammorna väger mera än vad de gjorde för 30-40 år sedan. Det också talar för att komplikationerna, då gör snitten, då tänker man att då är mindre risk för barnet och större risk, chans att det klarar sig. Mm. Sen så förr i tiden så kunde man ju faktiskt födas vaginalt med sätet först, med stjärten först. Mm. Och det gör man inte längre, utan de där...
Och varför gör man inte det? Är det för förlossningsskador på mamman då?
Nej, det tar längre tid och det är knöligare och barnet blir lite större, så det är en kombination av olika saker som
gör... Varför liksom förut så gjorde man ju så? Då födde man ju vaginalt trots att barnet kom ut med rumpan först.
Ja, precis.
Och då tänker jag att att det måste ju ha orsakat mycket med förlossningsskador hos kvinnan.
Ja, bland annat. Ja.
Och det vill man undvika idag.
Ja, absolut. Mm. Och sen så har vi då, om det är flera barn, så kan det ju det vara också en källa till komplikation om du har tvillingar eller trillingar eller sånt där.
Mm.
Och det kan ju, finns ju en viss överrepresentation vid in vitro fertilisering, IVF, konstgjord befruktning och sånt, att man får flera foster.
Just det. Ja. Men snittar man alltid då? Eller?
Ja, det gör man.
Man snittar alltid när det är tvillingar eller
nästintill alltid.
Nästan alltid, ja. Oftast i alla fall.
Absolut oftast. Okay. Och sen så har vi något som man skulle kunna kalla för en psykosocial indikation, alltså skäl till att man gör det. Mamman är inte trygg av något skäl. Det finns många olika. Ibland är det ju ensamma mammor som har varit med om väldigt mycket obehagliga saker, som saknar stöd, som är ensamma i livet, som inte klarar sig, som har en psykiatrisk sjukdom och inte klarar av den ökade belastningen. Här finns det saker som ligger då liksom lite bortom, som man förr bara inte brydde sig om. Aha. Och det här tar vi hänsyn till nu också.
Och då kan det bli ett planerat snitt.
Ja, precis.
Så det är de sakerna, de orsakerna som man går på. Och på 70-talet, då tog man inte alls hänsyn till psykosociala faktorer.
Nej, verkligen inte.
Men då undrar jag, psykosociala, nu beskrev ju du en ensam kvinna som var utsatt. Men jag tänker också så här, det finns ju kvinnor som ber om att få kejsarsnitt helt enkelt för att man är rädd för smärtan.
Ja, det gör det också.
Är det ett tillräckligt skäl, så att säga?
Ja, det skulle nog de flesta säga. Men här finns det ju utrymme för, det här är ju någonting man bör diskutera igenom med sin förlossningsläkare och sin barnmorska innan. Det här är ju inget man ska komma på liksom samma dag.
Nej.
Utan det finns väldigt mycket att göra. Och jag ska inte säga att man... För målet med de samtalen är ju att man ska liksom försöka klargöra var problemet ligger. Mm. Målet är ju inte att omvända någon. Men en normal vaginal förlossning är det bästa för barnet.
Varför offer då? Mamman.
Därför att du gör ett snitt, du skär ett hål, du ska återhämta dig efter en stor operation.
Ja.
Och med risker och sånt här som följer allt ifrån blodproppade blödningar till att man skär fel.
För
till...
mamman, ja. Men för barnet spelar det väl ingen roll? Det är ju helt team, tänker jag. Ja. När man gör ett kejsarsnitt så är det så mycket människor runt omkring som tar hand om bebisen.
Det är skillnad. Barn som kommer som man plockar ut efter kejsarsnitt har mer andningsproblem än om man föds vaginalt.
Kan man se det på lång sikt? Eller just
det, ser man
de första,
det ser man direkt. Direkt när det föds.
Ja.
Och första dygnet kan man säga.
För det finns ju många föreställningar. Men det finns ju många som säger, åh gud, det skulle nästan ändå vara skönare att få föda med kejsarsnitt, säger många idag. Ja. När jag fick mitt första kejsarsnitt, då var det ju ett akutsnitt. Ja. För att vi hade hållit på och försökt få ut den där lilla bebisen.
Ja.
Och jag var inne på mitt fjärde dygn. Ja. Och då så sa de till slut att det spelar ingen roll även om du skulle...
Nej.
Även om den skulle börja komma ut nu så har du inte orken liksom att krysta ut.
Och det är ett bra skäl. Och
jag försökte fyra dygn. Men när han började prata om det så var jag så här, nej men vänta, ge mig bara lite mer tid. Få se om jag kanske kan liksom. Mm. Och jag var uppe och gick med den där gåstolen och skulle prompt liksom försöka få ut den där bebben själv. Mm. Och jag vet att efter mitt första snitt så kände jag så här att jag var liksom... Det var jag ju naturligtvis inte, jag förstår det nu. Men just där och då så hade jag pratat så otroligt lite om snitt innan. Så jag kände mig lite misslyckad efter att jag inte hade lyckats klämma ut ungen själv.
Ja.
Det var en tråkig känsla.
Ja, ja det förstår jag mycket. Och det var det naturligtvis inte. Men det är ju tråkigt att det ska gå därhän, att man börjar tvivla på sig själv, att man inte gjorde det andra kan och sånt där.
Men lite den känslan hade jag. Jag kommer ihåg att jag tänkte så att det som alla har gjort i tusentals år, det kan inte jag göra. Alltså det fanns någon så här...
Ja. Men samtidigt så har ju barnadödligheten varit väldigt stor i tusentals år eller miljontals år också. Mm. Och det vi kan, det är ju våra beslut. Det här säger jag många gånger. Därför att som ett litet stöd, det menar jag verkligen. Alltså det är ju inte ett beslut du fattar. Utan det är ju en läkare som fattar beslut om ett snitt. Mm. För att begränsa riskerna och öka chanserna för barnets överlevnad. Mm. Och det är ju en medicinsk bedömning. Det är ju inte att du inte skulle orka och kunna. Utan det är för att vi vill att det här barnet ska klara sig. Mm. Och man spelar med oddsen. Men då är ju snittet ett säkrare sätt för de här patienterna.
Ja, men just där och då när jag var omtumlad och det hade gått fyra dygn. Och jag var väl helt slut och fullproppad med olika epiduraler och allt vad det nu var. Just där och då så kände jag så. Men sen efteråt så har jag ju bara känt tacksamhet naturligtvis.
Sen så finns det ju verkligen andra tillstånd också som man glömmer bort ibland. Som att vi är ju skickligare på att ta reda på om det är ett problematiskt förlossning. Om du har någonting som heter placenta previa eller föreliggande moderkaka som det kallas.
Ja.
Då ligger moderkakan i vägen i förlossningskanalen. Mm. Du kommer att dö. Du ska föda barnet igenom det. Kommer blöda, om det här var liksom på 1900-talet eller 1900, då skulle ju du blöda ihjäl och inte klara dig. Och nu kan vi ändå ganska problemfritt lösa det. Det som var förenat med död blir nu bara liksom ett planerat snitt. För att vi är så skickliga.
Men sen
på
efter det, i mitt fall så var det så att efter det så fick jag föda mina barn med planerade snitt.
Ja.
Och det var ju också en läkares bedömning såklart. Ja. Det kan inte jag bedöma.
Och det där är också det är spännande. Jag har tittat noga på det där, vad man säger på olika landsändar. Man gör ju lite olika. Mm. Man söver lite olika mycket bedövningar beroende på var man befinner sig i landet. Och det kan ju, så att det är ju lite märkligt, men det är ju mer tradition tror jag bland barnmorskor och läkare.
Mm.
Men man brukar nog säga det att har man skurit i livmodern en gång så finns det ju risker igen att den tänds ut, att den ska gå sönder, man får ärrben, man får problem.
Mm.
Men de flesta är ganska ensamma. Har du varit med om två snitt, då kommer det alltid göras snitt igen. Efter ett snitt så ställer man sig frågan, kan jag nästa gång jag blir gravid föda den vanliga vägen vaginalt? Och det kan man.
Mm.
Men efter två, då är det snitt för alltid.
Men det här är så intressant. På tal om så här, myter och sanningar som man inte riktigt vet var de kommer ifrån. För jag har massor med frågor nu om det här. Det ena är, vi pratade ju med läkare inför med min andra graviditet. Då var det mer en fråga. Vad känner ni själva? Det finns ju kanske anledning att föda med snitt igen. Eftersom det aldrig liksom, eftersom det inte gick första gången. Men ni kan ju prova. Och det var liksom, jag kände inte så här, ja vi chansar. Det kände jag inte. Utan då var det bättre med planerat än ett akut som det hade blivit annars. Om det inte hade gått. Ja. Och det visade sig sen, jag ska inte gå in på några detaljer, men det visade sig sen att det var väldigt bra att vi snittade andra gången. För det var som du beskrev, den här väldigt, väldigt tunna livmodern.
Ja.
Så det var superbra. Tredje gången var det inget snack.
Nej.
Men redan efter andra barnet så fick jag också veta så här, du som har gjort två snitt, du kanske inte ska bli gravid igen.
Nej, och så kan det vara. Ja. Och vi pratade ju inledningsvis om hur olika graviditeter kan vara. Hur olika mödrar kan reagera på ett och samma kirurgiska ingrepp, kejsarsnittet. Mm. Några får en väldigt, väldigt ärrbildning i buken. Någon annan får det inte alls. Det finns ju människor som har gjort både 5 och 6 kejsarsnitt. Men och det kan man se när man väl går in och säger att det här var nog bra att vi gjorde det på det här sättet. Mm. Men kroppen reagerar olika på samma trauma.
Men det är det som är så intressant, för att jag blev ju gravid igen. Och sen efter tredje barnet, då fick jag höra samma sak. Nu har du 3 barn, de är alla snittade, du kanske ska nöja dig med det. Och då drog till det till med fjärde. Och det gick ju jättebra. Och min fjärde kejsarsnittförlossning var faktiskt den lugnaste och mest liksom, det var den absolut minst dramatiska och traumatiska.
Ja, vad skönt. Mm. Sådär. Men du vet, vi har ju det här, vi i vården då, vi har ju det här att vi har ju som enda uppgift, vi ska ju stödja och hjälpa till, men vi vill ju begränsa riskerna. Så att man kan ju tycka att om dödligheten skulle ligga från ungefär, den är ju 1%. På 1% av barnen så finns det ett stort medicinskt problem med dem. Mm. Men om man ser att nej, men här är det 5 eller här är det 10 nästa gång och sånt där, då tycker vi det att då har ju risken 5-dubblats eller 10-dubblats. Mm. Även om det bara är en sannolikhet för en komplikation på 1 på 10 eller 1 på 20. Så det här är ju bedömd, det är ju sådana här olika bedömningar som vi ska göra.
Men det är ju aldrig någon som säger, det är aldrig någon läkare som säger så här, till det bara så att du vet, blir du gravid igen så blir det 10-15% risk. Hade de sagt det så kanske jag hade liksom. Det känns som att ibland så håller ni inne på information och bara säger det lite luddigt ungefär vad ni tycker. Det blir som en åsikt istället för att ni säger så här, vet du vad till, blir du gravid igen så är det 15% risk att någonting händer om du ska snittas igen.
Ja.
För då kanske man hade låtit bli.
Men det är allt det där statistiskt, så man, ingen vet. Så läkare kan inte säga, nu är det 15,8% risk att den som säger det, den vet inte vad den gör, för den kan inte veta.
Nu har jag 2 frågor som handlar om kejsarsnitt. Det ena är föreställningen om att så här, ni läkare och sjukvårdspersonal vill att man ska föda vaginalt hellre än göra kejsarsnitt, och det är egentligen en ekonomisk fråga, för det är mycket billigare för sjukvården när folk föder vaginalt än med kejsarsnitt.
Ja, det är inte riktigt sant längre. Man har gjort nya kostnadsberäkningar på det där, och det kostar ganska likt ändå.
Så det finns liksom inga ekonomiska incitament.
Nej.
Men det har funnits det.
Nej. Ja, det har det nog gjort. Och det är nog fortfarande en missuppfattning att det skulle vara en väldigt stor kostnadsskillnad. Och den är inte alls så stor längre. Och att det kräver extra personal. Och gör man ett snitt så kommer någon annan människa att inte bli opererad och sånt där. De kopplingarna går faktiskt inte att göra.
För det var en sån, en sån sanning som florerar. Och att det är därför all sjukvårdspersonal hela tiden säger till kvinnor att nej, men föd vaginalt, det har funkat i tusentals år.
Ja, och det är sant och det har funkat. Men då kan ju bli riskerna i vissa fall. Så det ska ju vara en riskbedömning. Sjukvårdspersonal ska ju inte lägga sina personliga värderingar på vad någon kan och inte kan.
Men det blir också en press på kvinnor. Så om jag inte föder vaginalt så är det mindre bra? Eller liksom.
Och det där är en liten baksida. Och jag ska inte peka ut någon yrkesgrupp, men om man bara för att det gick lätt för den ena så måste det inte vara lätt för den andra.
Mm.
Och man får nog sätta bort sina egna erfarenheter i det avseendet vad det gäller när man ska fatta ett beslut om det här.
Men är det så, jag tänker så här, i den sjukvården som vi har här hemma i Sverige i alla fall, är det så att man ändå tar en större risk, bortsett ifrån att, för jag tänker så här, när du föder vaginalt så har du en risk för att du till exempel får förlossningsskador i underlivet, och det är ju ett helvete för kvinnor.
Ja.
Det slipper du ju om du gör ett kejsarsnitt.
Ja, på det hela taget.
Om du gör ett kejsarsnitt så har du gjort en stor operation och det innebär vissa. Så att, jag menar, det finns ju fördelar och nackdelar med båda för mamman.
Ja, gör det.
Får man ju ändå säga.
Ja.
För barnet, för det är ju ändå det kanske viktigaste och primära i det här läget för de flesta, gissar jag.
Mm.
För barnet, finns det något som är bättre bättre eller sämre alltså för barnet?
Ja, det är bättre att födas vaginalt.
Men varför?
Alltså det är ett barn tillbringar en lång tid i förlossningskanalen och det blir början på livet på något sätt och man får mindre andningsproblem och det händer, det är ju fysiologiskt av liksom olika saker än att man gör ett snitt och bara lyfter ut det. Det blir en barnet börjar ju med en stress på ett annat sätt. Och det där har en viss effekt i kanske inte långtidseffekter men för att peka på någonting så kan man säga andningsbekymmer då första dygn sånt här, då är det större man har en större problematik för det barn som har blivit kejsarsnitt.
Men jag tänker så här, i och med att man också sen när man snittar ett barn så står det ju folk där och suger ut slemmet ur munnen. Absolut. Och så där, så att jag menar allting tas ju om hand av bästa tänkbara.
Absolut, det har man ju barnläkare, men de är på plats och så där, så man är på direkt. Mm. Narkosläkare bland annat. Mm. Och så där, så att. Men sen så återigen när de här besluten man fattar så finns det ju ett skäl att man går ifrån, ser man alltså att det skulle vara problem. Och när du pratar också om förlossningsskador så har du då ett litet bäcken, ett stort barn, gör man ju det antagandet att här kan ju också bli förlossningsskador på ett annat sätt. Alltså så talar det för att man ska göra ett snitt. Sen så är det, tror jag, nästan ett helt annat program om att prata om just förlossningsskador.
Ja, det är det verkligen.
För jag häpnar ibland över de här olika återbesöken och hur man uttalar sig om återbesöken. Att, om man kommer tillbaka efter 6 veckor och inte hunnit läka ner till. Och en del tjejer och kvinnor tror att det ska vara så här och det här går sönder och det här får du leva med. Det är ju inte färdigt efter 6. Man får väl göra en bedömning när det har läkt. Liksom. Mm.
Istället och för att, om det inte läker som det ska måste man ju få hjälp.
Ja. Och nej, men det är normalt att bajsa på sig efter 3 månader. Nej, det är det inte.
Nej.
Men det är inte alla som vet det.
Nej, men jag menar det. Och då behöver man verkligen ha bra sjukvårdspersonal som man litar på. Som också hjälper en framåt när man har liksom fastnat i något läge där man inte ska vara.
Ja, men, och det är som vanligt det här när en patient förflyttas från förlossningsvården till en annan. Och då har man inte kontinuiteten och då följer man inte upp riktigt sådär. Och det här är ojämnt fortfarande i Sverige 2019.
Tror du, Mikael, att kejsarsnitten kommer fortsätta öka i Sverige?
Ja, det tror jag. Inte så mycket då, men de kommer att fortsätta. Ja.
Varför då?
Av samma skäl som tidigare. Att man tycker att vi blir snabbare, skickligare, säkrare. Vi tolererar mindre avvikelser. Vi liksom höjer hela beredskapen. Så vi hittar de patienter där det finns någonting att vinna. Förut hittade man om de inte. Och att säga nu 2019, vi har lärt oss allt. Nej, det har vi inte. Vi kommer att lära oss mer.
Tack så jättemycket, Dr. Mikael. Vi ska avrunda läkarpodden som alltså handlade om graviditet med Sara Biderman och Nicky Amini från Bulle i ugnen-podden och som också handlade en del om kejsarsnitt. Om ni vill höra av er till oss så kan ni göra det på läkarpodden@tv4.se. Vi finns ju på Instagram också och där heter vi Läkarpoddens Insta. Och med det sagt så ska vi väl göra som vi brukar, nämligen uppmana alla att vara rädda om er och vara rädda om varandra.
Det gör vi. Var rädda om varandra. Kram så mycket.
Puss och kram. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.